Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Kan kongressen då välja till Socialdemokratiska Arbetarpartiets partiordförande Magdalena Andersson som ny partiordförande?
Ja!
Jag noterar det som enhälligt.
Vi ska säga som det är och vi ska göra det som krävs.
Det var enda unge, oavsett var man bor eller vilka föräldrar man har, ska känna att framtiden är deras. Så nu, kära vänner, nu bygger vi den nya tid.
Jag tycker att det vore bra om jag och Magdalena Andersson kunde sätta oss ner och förhandla med varandra.
Motvinden har mojnat. Och i de globala krisernas tid är det uppenbart för allt fler. Vinden blåser för oss socialdemokrater. Framtiden, den har valt oss. Tack. Tack för att ni lyssnade.
Så stod hon i talarstolen i egenskap av partiledare. Men blir hon också statsminister? Om Stefan Löfvens arv och avsked, om Magdalena Anderssons vindprognos och politiska löften. Och hur skarpt var vänsterledaren Nooshi Dadgostars krav på att förhandla? Veckopanelen, vecka 44 från Göteborg och Socialdemokraternas pågående kongress. Jag heter Staffan Dopping. Det är en historisk kongress för Socialdemokraterna. Det är första gången sedan 1969 som partiet väljer ny ordförande i normal ordning, så att säga, på en ordinarie kongress. Den pågår i hela 5 dagar och när vi spelar in det här fredag eftermiddag har kongressen pågått i drygt 2 dygn. I panelen vi återser Viktor Bart Kron som är politisk kommentator på Expressen och ledare för podden Politikrummet. Kul att ha dig med igen, Viktor.
Roligt att vara här.
Susanne Nyström, ledarskribent på Oberoende Liberala Dagens Nyheter, första gången på plats i veckopanelen. Välkommen, Susanne Nyström.
Stort tack.
Du är inte ovan dock vid den här rollen, va, att ingå i en panel?
Nej, jag har varit med i några paneler förut.
Daniel Suhonen, som är veteran i panelen men också aktör på Socialdemokraternas kongress i egenskap av ledande profil i föreningen Reformisterna med titeln studieorganisatör. Välkommen, Daniel Suhonen.
I den ständiga kommittén, liksom.
Ja.
Härligt ödmjuk roll.
Hur har Magdalena Anderssons första dygn som partiordförande varit?
Det har nog varit ett väldigt intensivt dygn. Det har ju varit... Alltså, igår var ju mest en ceremoniell historia. Hon valdes och sa några artighetsfraser i princip. Därefter så hade hon en presskonferens där hon mest fick frågor om regeringsbildningen och det svarade hon inte på i stort sett. Sen gick hon och la sig förmodligen och sen vaknade hon idag och höll ett linjetal. Det är väl ungefär det som har hänt. Och vilket avtryck det har gjort, det får man nästan fråga partiet, eller vad säger du, Daniel?
Ja, nej, men det är väl helt klart som Viktor säger, det är väl säkert oerhört intensivt ett sånt där första dygn. Journalisten ligger på, men det är också väldigt välregisserat. Så att idag på vid lunchtid då, när hon hade hållit sitt linjetal, så kom ju Olaf Scholz och liksom krönte henne på något sätt som en europeisk då premiärminister innan riksdagen fått säga sitt. Så att det är ju väldigt välregisserat och väldigt snyggt gjort på många sätt.
Susanne, hur var hennes första dygn?
Hon fick frågan igår på presskonferensen hur hon skulle fira det här, och då sa hon att hon skulle jobba, och jag tror att det var sant. För det har nog varit ett väldigt intensivt dygn, och fira får hon nog göra när hon kommer hem eller möjligtvis efter att hon eventuellt har valt till statsminister.
Det är ju bara 11:e partiledaren i historien. Det här partiet har generellt sett inte valt partiledare ofta. Blir det extra på grund av detta, Daniel?
Ja, men det är klart att det här är ett vägval för 8 år eller 9 år eller ett decennium. Tanken är ju naturligtvis att hon ska vinna valet i höst, bilda regering precis som hennes företrädare Löfven har gjort och gärna bli omvald då 2026. Så att det här är ju tanken att hon ska leda socialdemokratin i alla fall minst 8-9 år. Kanske likt Ingvar Carlsson i ett decennium.
Vi flyttar oss tillbaka några timmar. I förmiddags klockan 10 i kongresshallen här på Svenska mässan i Göteborg. Magdalena Andersson håller sitt första stora tal i egenskap av partiledare.
Partivänner, det svaga samhället har nått vägs ände. Demokratin, det är jämlikhetens uttryck som princip. Men det är socialdemokratin som är jämlikhetens uttryck som praktik. Jag hade en arg kvinna i luren häromkvällen. Varför klagar alla bara på hemtjänsten hela tiden? Varför säger ingen något om allt som fungerar bra? Jag svarade, men mamma. Sverige ska ha en stark välfärd i hela landet. Vi ska skjuta till de resurser som krävs. Vi ska trygga medarbetare och vi ska stoppa vinstjakten i välfärden. Vi ska ta tillbaka kontrollen.
Susanne Nyström, hur skilde sig hennes budskap från det som vi är vana att höra från Stefan Löfven?
Dels är Magdalena Andersson en bättre retoriker och hon är betydligt mer offensiv och har ett betydligt starkare fokus i sitt tal. För det fokus hon har, det är ju framförallt de tre frågor som hon sedan tidigare sagt att hon ska fokusera på. Och det handlar ju om klimatet, kriminaliteten och välfärden. Och det märktes väldigt tydligt i det här talet. Men sen visar hon också att hon ger mer energi när hon pratar. Men också att hon faktiskt uttrycker sig tydligare än vad Löfven gör.
Viktor, vad var det som präglade hennes tal?
Det var väl just det. Alltså det är nog, jag håller med Susanne, det finns ett fokus i budskapen som ändå känns lite nytt. Alltså det är inte bara välfärd, klimat och integration utan det är ganska konkreta saker. Här trycker man, och det är ju intressant och jag tror Daniel blir väldigt glad, man trycker ju stenhårt på just den kontrollen över välfärden. Inte nödvändigtvis satsa mer pengar på välfärden som var mer Stefan Löfvens retorik att vi skjuter till resurser, vi ska satsa. Hon pratar mycket specifikt om att staten och det offentliga ska ta tillbaka makten över vård, skola och omsorg. Och det är ju intressant för det är ett mycket tydligare politiskt projekt. Samma egentligen när det gäller det som hon nu bakade in under rubriken kampen mot segregationen. Där är det ju mer i sak vagare vad hon ska göra. Det är väldigt, väldigt vagt ska jag säga. Det är ju snarare så att hon uppmanar partiet att vakna varje morgon och alla i partiet från ministrar till ersättare i utbildningsnämnden eller vad hon sa, ska tänka varje morgon på vad kan jag just idag göra mot segregationen. Men det är fortfarande ett väldigt specifikt politiskt projekt får man ändå säga. Alltså att bekämpa gängbrottsligheten genom att bryta segregationen. Det är något man kan utvärderas på. Det är ganska tydligt att det är vad hon prioriterar. Och det känns lite nytt. Ett Stefan Löfven-tal brukade spreta över alla politikens och det mänskliga varandets olika områden och så blev det varken hackat eller malet kan man säga. Det här var tydligare och det tycker jag är intressant.
På ett sätt så skulle man kunna säga att man kan sammanfatta det här talet med kontroll. Just ta tillbaka kontrollen över välfärden, sen vill man ta kontrollen liksom över gängen och över segregationen och därutöver kontroll över klimatet.
Daniel, du är ombud också på den här kongressen. Jag vet att du har massor att göra, men känner du av något speciellt när du sitter där med 349 andra socialdemokrater som får en ny ledare och som stiger upp på det här och kröns, som en del säger?
Nej, men jag håller med om att det är på många sätt väldigt mycket mer tydligt fokus. Hon tillför en energi, hon har ju en envishet på något sätt som jag tror är väldigt bra. Och jag tycker ju väldigt mycket om, precis som Viktor antydde här, att det här budskapet som när han hade blivit vald igår så var ju det första hon sa. Den första punkten var ju att vi ska så att säga ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden, vård, skola och omsorg. Inte bara skolan som man har sagt tidigare. Och det var ju egentligen en vänsterseger då, så att säga, dagen innan. En sån där i kammaren då, på kongressen, att vänstersidan då hade fått igenom just det här, ta tillbaka kontrollen över hela välfärdssektorn. Så att jag ser verkligen detta. Sen tycker jag att det var mycket jubel, men det var, folk var inte så glada. Det var inte så många jublande människor så att säga, i ansiktena. Och jag tror att det handlar om att det finns ett väldigt stort allvar i det här budskapet. Det är liksom det är skjutningar varje dag. Och alla vet att det här är ingen lätt... Det är lätt att säga att man ska knäcka segregationen och gängen och allt detta. Men alla vet ju som tar det här på allvar att det kommer ta decennier. Det kommer ta många år. Det här är ju en oerhört svår uppgift. Precis det här hon sa också i talet, att var och en från henne själv till ersättaren i utbildningsnämnden. Ja, det kommer ta decennier. Om de tar det här på allvar, om vi tar det här på allvar, så kommer vi ägna många, många år åt detta.
Men några ord kanske om hennes stil också. Hon är ju rutinerad som finansminister, men jag blev ändå fångades av vilken självsäkerhet som utstrålas, Viktor. Och det, har hon helt enkelt det naturligt, eller är det här ett beslut om att det är den här fasaden som ska gälla?
På ett sätt tycker jag att det präglar hela kongressen och andra anföranden och hela inramningen, att det finns ett ideologiskt självförtroende i det här partiet som jag inte har sett under min aktiva tid. Jag har pratat med några som har varit med längre och som säger att nej, vi har inte sett det här på kanske 40-50 år. Och Magdalena Andersson är ju inne på det själv i sitt tal. Man tycker att tiden har gett socialdemokratin rätt. Att det blåser vindar, inte bara i Sverige, kanske inte ens primärt i Sverige, utan snarare ute i världen, i grannländer, men också i de stora internationella institutionerna, där gemensamma lösningar, en starkare stat, det uppvärderas efter en ganska lång tid där det har varit väldigt otrendigt. Jag vet när jag började jobba aktivt med att bevaka svensk rikspolitik, och det var ungefär drygt 10 år sedan. Då var ju socialdemokrati det absolut tröttaste som fanns. Den allmänna uppfattningen var att partiet var på ohjälplig dekis. Framtiden fanns någon helt annanstans. Kanske i Miljöpartiet, kanske i Moderaterna, Nya Moderaterna. Det var en oerhörd fatalism som präglade hela bevakningen av partiet och även partiets inre sida. Det där är ju helt borta nu. Nu är det ju, det är ingen slump att rubriken på det här talet och slutklämmen är ju framtiden har valt oss. Man stiger fram som det utvalda politiska folket. Mm. Och det är ju ett sätt som, alltså, det tangerar ju och balanserar ju på gränsen till självgodhet. Jag tycker man är över den ganska ofta här när man lyssnar på de tal som hålls. Men det är ju ett väldigt tydligt ideologiskt självförtroende som Magdalena Andersson också, som ju är en mycket mer ideologisk person, som är en politiker till skillnad från sin företrädare. Hon utstrålar verkligen det.
Du använde ordet Stalin-applåd i en tweet här igår eller förra. Det var i och för sig innan det hela hade skett då. Men...
Det ska jag säga, det brukar jag använda när det gäller partier som samlas på kongresser eller stämmor och applåderar väldigt intensivt på rätt ställe åt sin ledare. Det var inte specifikt riktat mot det här partiet, även om det här partiet är väldigt skickligt på den typen av manövrer. Att sluta upp och inte sluta klappa förrän man får tecken till det.
Vad tycker du, Susanna, om just disciplinen och enhetskänslan som finns i den här salen?
Jo, men det känns som att man är enig om väldigt mycket. Men sen håller jag också med om att Magdalena Andersson är ju en betydligt tydligare ideolog än vad Stefan Löfven är. Men hon är också akademiker i grunden. Hon har ju en examen från Handels och även påbörjat doktorandstudier. Mm. Och jag tycker också att den sortens saker märks, att hon har ett akademiskt angreppssätt, det har folk betonat. Så att hon läser på väldigt mycket, sen vet hon vad hon tycker.
Ja, men det är mycket passion också. Det är ju inte så att säga analys och lite torrt sådär, utan det brinner ju uppenbarligen.
Jo, men det finns en analys i grunden.
Ja.
Och sen så lägger hon på sin ideologi, och då blir det passion.
Låt oss gå in lite på hennes olika delbudskap i linjetalet. Vi har varit inne på det.
Våra skattepengar ska självklart göra största möjliga nytta. Det gör de inte i fickorna på aktieägare, riskkapitalister eller dyra konsulter. Vi ska ta tillbaka kontrollen!
Det här uttrycket, ta tillbaka den demokratiska kontrollen, det har ju varit i säcken när det kommer på sig, Viktor. Det känner vi igen från Storbritannien.
Du tänker på Brexit-omröstningen, take back control. Ja, och det finns ju ett liknande stråk i ganska mycket av det som nu blir Socialdemokraternas nya offensiv. Alltså, och som också, det är ju lite märkligt med Brexit-omröstningen, har ju Sverige framställt som en högerextrem företeelse men sett till vilka sakfrågor det handlar om så hade det lika gärna kunnat vara en socialdemokratisk kampanj. Och det finns beröringspunkter även om det är såklart helt olika omständigheter. Det handlar om EU, det här handlar om något annat. Men den här längtan efter en starkare stat som man tycker sig ha identifierat handlar ju om kontroll i stor utsträckning. Och att politiken ska kunna styra samhällsutvecklingen mer än vad den har gjort. Man tittar på... Ja, men hon tog själv ett exempel på något där man skulle skicka ut någon vaccinationskallelse, men så upptäckte man att man kunde inte det i en region, tror jag, Göteborg, Västra Götaland, för att listorna på personer ägdes av ett privat bolag, och därför så gick det inte för offentliga att ens kalla sina medborgare till vaccination. Och den där är ju en typ av kontroll, helt klart. Och det är också, bara säga, vad gäller det här avsnittet i talet, det här är ju också, tror jag, valt för att det är en tydlig konflikt. Det är en tydlig alltså satsningar på välfärden. Det finns inget parti i Sverige som är emot det. Även om Socialdemokraterna gärna påstår det, så är det ju inte så. Alla regeringar som jag har sett har ju skrutit över sina resurstillskott, utom möjligen Göran Perssons nedskärningsår på 90-talet. Men däremot så är det här en extremt tydlig höger-vänster-konflikt där den nya högeroppositionen är samlad i att säga, avvisa det här budskapet rakt av. Men det har också resonans långt in i deras led, det har hon rätt i. Studerade SOM-institutets sakfrågemätning häromdagen. Och det är ju över 60% som tycker att det är en alldeles utmärkt idé att man inte ska ha vinstuttag i vård, skola och omsorg. Så där, det är en strategiskt vald konflikt också, tror jag.
Daniel?
Nej, men jag tänker att på något sätt är det en sociala ingenjörskonsten som kommer tillbaka. Att det är en socialdemokrati som vill in och reparera system, bygga nya system, agera helt enkelt. Det, alltså, när Håkan Juholt valdes för 10 år sedan, då spelade de låten A Little Less Conversation and More Action. Och det blev ju inte
med mycket Presley, action. Eller.
Och det, på något sätt, nu har de inte valt den låten på den här kongressen, men det är den känslan som finns. Och det finns ju också...
Säg mig var du står, vad spelades för Löfven?
Jag tror verkligen att det var ett misstag faktiskt.
Det tror jag faktiskt också.
Det var väldigt roligt misstag.
Men jag tror att det finns en längtan här. Jag tror också att det är en kan bli en väldigt stor framgångsväg för socialdemokratin. Därför att det finns ju ett stråk av, ja, men som Victor är inne på, alltså common sense här. Att människor, väldigt många människor vill ju att de här systemen ska fungera. Att vaccinationen ska fungera. Att skolan ska fungera bättre och så vidare. Så att Socialdemokraterna är inne på någonting här som kan bli en valvinnare.
Men jag undrar om någon kan svara på den här frågan. Vad betyder det konkret det hon säger att hon ska stoppa den här vinstjakten? Vad är det som ska stoppas? Hur mycket privatiserad vård blir kvar? Hur mycket friskolor blir kvar? Konklusionen?
Det handlar väl framförallt om skolan. Det är i alla fall där de har sitt tydligaste program. Och det handlar om att man inte ska få göra vinstutdelning. Däremot så friskolor som drivs av stiftelser eller föräldrakooperativ och sådana saker ska få finnas kvar. Och det var en presskonferens om det här i morse, och då frågade man just vad det fanns för tidshorisont. Och då, dels hade de ju ingen, men sen om man skulle genomföra en sån här oerhört stor apparat så skulle det behöva ske under väldigt lång tid. Det vill säga att man skulle behöva överta skolor eller skolor skulle behöva ombildas och så vidare. Sen kommer sannolikt en del av skolorna att lägga ner. Men någonting annat som man driver och som väl är större sannolikhet att man kan få majoritet för i riksdagen, det handlar om det som stod i skolutredningen eller likvärdighetsutredningen som kom förra året. Och det handlar om att friskolor ska ha lite lägre skolpeng än kommunala skolor. Det handlar om att man inte ska få ställa sina barn i kö till skolor så att man har lättare att komma in om man planerar långt i förväg. De sakerna har de ju också tagit ställning för här. Och där är det ju betydligt större sannolikhet att man får igenom det än just ett förbud mot vinstuttag.
Om vi går från välfärd till ett annat stort område, nämligen klimatomställningen. Där hade Magdalena Andersson saker att säga.
Samhällsintresset har fått stå tillbaka för vinstintresset. Då kan vi inte tillåta att investeringar som minskar utsläpp och skapar jobb inte blir av för att marknaden tycker att risken är lite för stor. Då ska vi se till att politiken kliver in. Och jag vill inte vänta på att bygga upp en helt ny grön investeringsbank. Jag är lite otåligare än så. Jag vill att vi ska använda de banker vi har, ge dem mod att låna ut genom att staten tar en del av risken.
Ja, nu ska det blåsas på minst 100 miljarder kronor nästa mandatperiod i sådana här nya gröna kreditgarantier. Daniel Sunen, du har ju krävt i åratal att ut med pengarna, spara inte ladorna. Har du fått det ni vill nu?
Nej, men just nu pågår väl någon sorts, när vi nu fredag eftermiddag här sitter och pratar i den här podden, så pågår ju förhandlingar in i det sista. Och det finns väl indikationer på att partiledningen dels har tagit in det som Magda tar i talet, och dels att det finns kanske skarpare skrivningar om lånefinansiering och sånt där också. Så att det är inte klart än, det är inte klart innan det är klart. Men det finns tendenser till att det skulle kunna bli ganska bra, en bra kompromiss. Och då kan den här kongressen också, som har målats upp lite grann kring den ekonomiska politiken som någon sorts stor stridsämne, att det faktiskt funnits en stor samsyn om att någonting mer än det partiet gick in i den här, partiledningen gick in på den här kongressen med, måste göras. Så jag tror att det Magda sa om de här kreditgarantierna, och det finns också skrivningar kanske på gång om det här klustret av olika investeringsfonder och banklösningar som finns idag med kreditgarantier, att det skulle kunna byggas ut och liksom användas för klimatomställning. Så jag känner mig ganska, just nu klockan 16-tiden här på fredagen, känner mig ganska hoppfull.
Susanne?
Ja, klimatfrågan var en fråga i talet där som inte riktigt gick ihop. För Magdalena Andersson talade ju mycket om marknaden och ställde det mot det gemensamma. Och var väldigt glad över att ungdomarna som demonstrerar, alltså med Greta Thunberg i spetsen, alltså för att man ska göra någonting åt klimatförändringarna, att de vänder sig till politiken och inte till marknaden. Men sen i en senare passus så var hon också väldigt stolt över att Sverige har tagit ledningen i klimatkapplöpningen. Och så sa hon att det berodde på att vi har väldigt innovativa företag. Så att på så sätt så både kritiserar hon marknaden samtidigt som hon förklarar att den är en väldigt stor del av lösningen.
Men det låter på henne som om klimatomställningen inte bara är någonting som vi måste göra för att överhuvudtaget överleva, utan det är världens chans för att lösa en massa problem som vi har, Viktor.
Ja, det är ju ett optimistiskt sätt att se det hela på, men det är klart, om man, det är väl också en frukt av nödvändigheten om man bedömer att den här klimatomställningen måste ske ganska snabbt och är väldigt omfattande, vilket ju är en bedömning som väldigt, väldigt många gör. Då vill det ju till att man försöker att göra den så positiv som möjligt. Det är ju ett genomgripande samhällsbygge. I princip handlar det om att bygga om hela samhället. Och det är klart, där finns det ju utsikter att skapa jobb. Så det var ju många som reagerade på att Magdalena Andersson inte hade jobben som en av sina huvudpunkter i det här talet. De menar att det är ganska unikt för en arbetarrörelseledare. Men hon gjorde ju så att hon bakade in jobben i detta. Och det är klart, ser man det som det stora samhällsbygget för 2000-talet, då är det väl inte helt orimligt att tänka sig att det är där jobben måste komma för att det ska funka.
Men huvudfrågan jobb bakas nu in alltså som en del av klimatarbetet?
Ja, men och det är ju, ska jag säga, rimligt om man tänker på omfattningen av den klimatomställning som hon skissar upp och som världsledarna nu sitter i Skottland och pratar om. Så måste det nog bli så.
Exakt, och sen hon pratade ju faktiskt om fackliga rättigheter, om kommunalare och målarförbundet och så vidare. Hon pratade ju om specifika delar av arbetslivet och arbetslivskriminalitet och så vidare. Så att hon pratade ju den beskärda delen som liksom arbetets villkor måste ha ett sånt här tal. Det täckte hon i olika avsnitt. Men
det gröna folkhemmet ska inte vara ett fuskbygge.
Nej,
tror jag
exakt. Det var en väldigt bra formulering.
Hem väldigt stora applåder.
Det var en väldigt bra formulering. Och jag tänker att det finns ju någonting väldigt socialdemokratiskt i det här. Göran Persson, hennes gamla läromästare, har ju pratat om det här i 25 år, är det väl snart. 20-25 år, om behovet av gröna investeringar, ett grönt
folkhem. Han var före sin tid där, verkligen.
Han var före sin tid, och man kan ju säga så här, hade socialdemokratin då gjort det som Magdalena Andersson nu planerar, eller implikerar, då hade ju så att säga situationen för svensk del varit en annan. Så att det är ju dags att gå från ord till handling här också. Och egentligen, jag menar, vi hade för några år sedan gav vi ut en bok av en brittisk-amerikansk ekonom som heter Anne Pettifor. Och hon menar egentligen att 80% av den här klimatomställningen ungefär kan göras bara genom att man tidigare lägger saker som måste bytas ut, repareras, tas ur drift och ersättas under en 50-årsperiod. Om man gör det tidigare, lägger det, då klarar vi klimatet och skapar jobb. Så att det handlar väldigt mycket om investeringar.
Ett tredje budskap från den nya partiledaren som kanske inte alla var beredda på, det var det här.
barn ska se sina föräldrar arbeta och bidra till samhällsbygget. Det är ju stolthet, viktiga förebilder, men också en insikt om vad som en dag förväntas av en. Och därför så vill jag att alla arbetsföra som får ekonomiskt bistånd också ska möta en tydlig förväntan. Du ska lära dig svenska och arbeta ett visst antal timmar i veckan. Det ska samhället erbjuda dig som individ. För det är så det funkar i Sverige. Här får alla vara med och bidra. För alla behövs.
Nya krav för att få försörjningsstöd, Susanne Nyström, låter det här som.
Ja, det ska krävas en motprestation av personer som har försörjningsstöd, förutsatt att personen då har möjlighet att leverera en motprestation. Jag tror att det är ett svar på Moderaternas bidragstak som de har pratat om under en längre period nu och sannolikt kommer att driva i valrörelsen. Det vill säga att Magdalena Andersson vill inte att man ska kunna ställa arbetslinjen mot bidragslinjen, utan då vill hon kunna kontra med att hon också ser problemen med att människor har ekonomiskt bistånd ibland kanske i flera år. Men istället då för att strypa biståndet så förespråkar hon att man ska utbilda sig. För att motprestationen är ju exempelvis utbildning också. Det är inte bara att man ska arbeta. Ja, och istället rusta människor för att få jobb.
Något ska man göra i alla fall. Viktor, var det här ett högerutspel?
Det behöver det absolut inte vara. Det är ju däremot i en samtida svensk kontext, eftersom det påminner väldigt mycket om vad Moderaterna också har gjort på kommunal nivå i flera av sina skyltfönsterkommuner som Växjö och Solna. Det är klart att det är ett sätt att, som Susanne säger, mota en svaghet i det egna budskapet, men Sen är det väl i sig att aktivera människor och ge dem möjlighet att jobba och utbilda sig. Det går ju inte stick i stäv med något annat socialdemokratiskt budskap direkt. Så det är nog inte, det är inte väldigt svårt. Så det potentiella problemet är väl snarare det som jag har hört socialdemokrater lyfta tidigare när sånt här varit på tal. Det handlar ju om att okej, de här människorna ska sättas in i någon form av meningsfull sysselsättning. Då riskerar ju det att slå undan benen för eller sänka villkoren för riktiga jobb som annars skulle utföra de uppgifterna, om det nu är uppgifter som behöver utföras. Och att man därför landar i ett resonemang att då är det väl bättre att vi anställer människor på riktigt så att de kan göra riktiga saker på riktigt.
Jag tyckte det lät som att det inte var, alltså strandstädning lät som ett jobb som inte utförs i normala fall.
Nej, kanske. Men det kanske borde då. Det finns ett annat sätt att se på det, att varför går man inte då hela vägen istället för att ge folk försörjningsstöd för att göra någonting som kanske behöver göras, så expanderar det offentliga och anställer folk för att göra det. Jag tror att det från fackligt håll kan finnas en viss skepsis också i det här fallet, för att det riskerar ju att hamna i ett läge där då försörjningsstödsarbetare konkurrerar med exempelvis kommunalare på vissa områden eller om vilka arbetsuppgifter som behöver utföras. Så det är väl inte helt okomplicerat heller för socialt.
Så då undrar man om det har Daniel Suhonens välsignelse det här?
Nej, inte riktigt. Alltså, det är verkligen, eftersom det är så luddigt formulerat, så kan man ju säga att det kan ju både bli, så att säga, en öppning för väldigt kraftfull vänsterpolitik, arbetsmarknadspolitik, riktiga utbildningssatsningar och så vidare. Om man däremot tänker att det blir liksom som det ibland blir, att det blir någon sorts, ja, det blir precis vad det låter som, att man ska, för att få mat på bordet, vilket ju alla människor behöver, så ska man göra en insats som kanske inte är helt meningsfull. Och då blir ju på något, utbildning är ju meningsfullt, men jag är inne på den linje som Viktor målar upp som en kritik. Och det är ju att väldigt många människor, de allra flesta, skulle då kunna göra de här riktiga jobben som man då skulle kunna lägga pengar på att starta, istället för att de ska göra ett jobb som ingen, alltså det blir en sorts fas 3-lösning av socialbidraget eller försörjningsstödet då. Så jag är väl lite skeptisk, inte i meningen att människor måste ju ta jobb om man lever på bidrag, i meningen, alltså på det sättet att om det finns jobb så ska man naturligtvis ta dem, och om man inte kan få ett jobb för att man inte har utbildning, då ska man få utbildning. Så att det Magdalena Andersson egentligen säger behöver inte vara så långt ifrån den verklighet vi har idag. Och jag är inte så att jag är upprörd om det är så att en människa erbjuds jobb efter jobb, utbildningsplats efter utbildningskallelse skickas ut och den tar det inte, kommer inte, dyker inte upp och får bidrag. Det är klart att någonstans måste man ju kunna sätta en gräns eller stämma i bäcken. Men jag tror att det grundproblemet är att vi har massa saker som behöver göras som det inte finns resurser att anställa eller att de saknar utbildning. Så att jag vill hellre se riktiga jobb.
Mm. Hon sa själv att det här var den första stenen som hon vände på. Hon beskrev det som att det här var faktiskt ett exempel på när man vänder på stenar som uppenbarligen har legat orörda.
Och när vi har grävt tillräckligt på många, vad heter det, stora gropar där, så är vi snart i Danmark.
Eller så kan vi börja fylla igen dem.
Absolut, det är ett jobb. Så att Magda lyfter ur stenar och sen får folk med försörjningsstöd lägga tillbaka dem.
Men det talas ju mycket just om att Danmark är någonting som inspirerar även vissa svenska socialdemokrater. Och vad skulle hända i så fall om det är just det som sker?
Nej, men jag tror att det är ju, alltså danska socialdemokraterna har ju två moment i sin politik. Det ena är ju en klassisk fördelningspolitik, vänsterpolitik, välfärdspolitik som appellerar till LO-arbetare, arbetarklassen, traditionella S-väljare. Och det har det också gjort. Och sen har man en politik där man är så att säga common sense eller mitt i debatten vad gäller migration och invandring. Och det är en debatt som dessvärre är väldigt långt så att säga ut på tandskalan gentemot Sverige, eller vad det är i alla fall till nyligen. Men det är ju man kombinerar ganska hårda tag mot invandrare och retorik och så vidare med klassisk välfärdspolitik. Och i den meningen kan man ju säga att det var ju ungefär det som Magdalena Andersson, den här kontrollen, det starka samhället, det är ju dit det här drar, tror jag.
Mm.
Ja, alltså det är ju en bra bit kvar till Danmark kan man...
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på xpeng.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Jag skulle säga, det här talet drar hon ju mer i den danska riktningen på välfärdsområdet och kanske överlag den statliga inblandningen i ekonomin än vad hon gör det i integrationsmigrationspolitiken, om vi säger så. Där var det ju inte alls något kraftfullt ställningstagande åt något det hållet egentligen, mer än att hon lyfter fram, men det kanske vi kommer till, brottslighetens koppling till segregation som någonting man verkligen behöver arbeta med. Men så det är absolut, det är inte ens halvvägs, eller vi kanske är just halvvägs i Danmark, men då är det den ena halvan av det Daniel pratar om, i alla fall om vi ser till talet idag.
Mm.
De länder som hon faktiskt nämnde i talet, det var ju Norge och Tyskland. Och det som man gör i de länderna, det är ju att man samarbetar med liberala partier. Eller i Tyskland så har man i alla fall inlett förhandlingar med de gröna och ett liberalt parti. Och det var ju faktiskt det som januariavtalet gick ut på. Så om man får ta henne på orden där, så är det ju snarare mot mitten i politiken hon tittar än mot Danmark.
Det man kan notera är ändå att i samband med det här om det ekonomiska biståndet till personer som skulle villkoras av att man arbetar eller studerar ett visst antal timmar, det var ju riktat, för så gör man i Sverige. Det är så det går till i Sverige. Det tolkar ju inte jag som en signal till Britt-Marie och Roine som lever lite på marginalen i Södertälje, utan jag tolkar att det var kanske just invandrare som skulle pekas ut.
Det var rätt tydligt att
så var det ju. Det var så. Men det är fortfarande väldigt,
och då
väldigt långt
jag menar
från Mette Fredriksson.
Ja, det är mycket långt från Mette Fredriksson. Men det är ju liksom, om man jämför med Mona Sahlin,
Så är det mesta
förändring.
Som har sagts efter 2011, eller 2014, en förändring i dansk riktning, ja.
Vi sitter alltså i ett konferenscafé på Svenska Mässan i Göteborg där Socialdemokraternas 41:a ordinarie kongress pågår som bäst. Och i onsdags invigde statsminister Stefan Löfven kongressen och höll samtidigt sitt avskedstal.
Varje barn som kommer till världen är en gåva till mänskligheten. Sen ska mänskligheten se till att inte förstöra den gåvan. Det varenda unge, oavsett var man bor eller vilka föräldrar man har, ska känna att framtiden är deras. Så nu, kära vänner, nu bygger vi den nya tid Och med de orden så förklarar jag Sveriges socialdemokratiska arbetarpartis 41:a ordinarie kongress 2021 för öppnad.
Ja, vad kommer man att minnas av Löfvens tal här? Vi var inne på det lite grann förut, men...
Inte särskilt mycket.
Nej, jag har redan glömt det.
Det var ett väldigt alldagligt tal. Det kändes inte alls som ett avskedstal, utan det var snarare som ett tal mitt i steget där han inte pratade om vad han hade gjort, utan han pratade om, han lämnade mer eller mindre en att göra lista till sin efterträdare, och det handlade om den gröna omställningen, det handlade om arbetslöshet och sådana saker som han har pratat om.
Men det här med barntemat, jag fick en känsla av att han tänkte på det som Olof Palme höll ju ett väldigt speciellt tal. Du kanske kommer ihåg det, Daniel, när det var. Men det var framför, då använde han ordet varenda kätting eller sådär. Han kallade ungar, säger Löfven, och kätting, sa han. Att han ville knyta till just det där, och det barnen. Det var också ett citat från, vem var det? Var det Olof Palme som sa det, att barnet är vår enda anknytning till framtiden?
Ja, precis. Det var Palme.
Ja. Men tyckte du, blev det lite matt eller lite fadd?
Nej, men det var inte fadd. Men det var ju lite grann, det var ju inte så laddat som det skulle kunna varit. Han fick ju en väldigt fin stående ovation när han klev in i salen och skulle hålla sitt tal. Och det var ju väldigt fint och väldigt ihållande och uthålligt. Sen var talet lite grann, ja, men nästan i steget och lite grann så här mellan två möten. En walk and talk så att säga, på ett EU-toppmöte.
Hamnarbetarförbundets årsstämma.
Ja, men precis. Det var ett dussintal lite grann. Det tyckte jag var lite konstigt. Sen fanns ju fina den här filmen de visade som kopplade ihop honom och hans egen då resa då från fosterbarn till statsminister. Och jag uppfattar ju personligen när jag ser Stefan Löfven här på kongressen och de sista veckorna sen han, eller höstveckorna här när han har avgått, att det är en lättad Stefan Löfven och att han ser väldigt mycket fram emot när han har avgått, entledigat som statsminister och Magda är vald förhoppningsvis och han kan sova ut med Ulla och läsa båda morgontidningarna.
Men när blir det? Hinner vi i podden lösa ut frågan om när kommer Löfven att avgå som statsminister? Han har inte gett besked ännu om när han ska komma med sin ansökan.
Han har gett besked om att han ska ge besked innan den här veckans slut, så det finns väl en liten risk
nästa
att...
Nästa veckans slut?
Den här veckans slut. Ja, men innan den här veckans slut ska han ge besked om när han ska gå till talmannen. Det vill säga, allt är fortfarande på bordet och det kan vara så att när den här podden publiceras så har det beskedet getts. Jag tror inte det, men han brukar hålla sina deadlines.
Någon lena satt degarna liksom för alla dessa småkakor.
Ja, nej, men det förefaller väl... Nu är det ju de här segdragna förhandlingarna om strandskyddet mellan Centerpartiet och Miljöpartiet som alla pratar om. Men vad jag förstår och det låter logiskt, så resonerar man väl snarare så att det kommer inte lösa sig förrän det måste lösa sig. Så i den meningen spelar det ingen större roll om han avvaktar en vecka till, utan det är lika bra att gå till talmannen ganska snart och få till den här omröstningen, för om det löser sig så kommer det lösa sig dagen innan eller något liknande. Så i så fall så blir det ju i veckan som kommer förmodligen.
För jag har hört, kanske inte förstått, men ändå hört att det här med strandskydd och skog och sånt där, om det ska göra samhällspartierna nöjda så krävs det lagändringar och lagförslag får man inte lämna om man är en övergångsregering.
Nej,
så att det är sant. Susanne, kan du se in i kristallkulan här, vad kommer att hända?
Nej, men det vore ju jättekonstigt om han säger i slutet på den här veckan att jag ska lämna in min avskedsansökan om en månad. Det måste ju rimligtvis vara så att han måste säga att han ska göra det ganska snart. Och där ska vi också komma ihåg att det är ju inte bara Centern och Miljöpartiet som är problemet, utan även Vänsterpartiet. Nooshi Dadgostar har ju spelat ganska högt den här veckan.
Och så här sa han i Aktuellt igår.
You can shove your climate crisis up your arse.
Nej, det var fel.
Ja, faktiskt inte. Ja, då kan man verkligen säga att hon är i tonläget.
Nooshi Dadgostar sjunger väldigt bra här.
Nej, jag måste väl säga att det här var, det var inte Nooshi Dadgostar.
Det var inte det.
Nej.
Men vad synd, det hade varit spännande.
Här kommer hon.
Det är ett helt nytt politiskt läge. Nu är det ju fyra partier som enligt efter sin egen styrka måste få igenom sina frågor förstås. Och därför, vi kommer ju in, det är ett blankt papper nu, för det är en helt ny konstellation. Jag tycker att det vore bra om jag och Magdalena Andersson kunde sätta oss ner och förhandla med varandra.
Ja, är det här en del av dramat och osäkerheten, Vänsterpartiets krav på förhandlingar som gör att det faktiskt är skakigt nu med när Stefan Löfven kan sluta som statsminister?
Ja, definitivt.
Ja, men frågan är hur svårt det blir. För Magdalena Andersson har ju skickat väldigt tydliga signaler i en riktning som Stefan Löfven hade gjort. Hon sa, jag citerar ordagrant från presskonferensen igår, det är klart att jag kommer ha samtal och försöka komma överens med Nooshi Dadgostar. Jag har alltid behandlat Vänsterpartiet med respekt, sa hon sen. Och det där var ju naturligtvis ytterst genomtänkt och förmodligen klokt. För
Nooshi Dadgostar...
Ja, visst. Och det finns ju inget logiskt argument för varför man inte ska sätta sig ner och prata med Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet i det här läget. För nu vill man tillträda som regering med deras röster. Det finns inget januariavtal som man kan peka på och säga att det här är roten till all politik. Rör vi det så faller allt. Nej, så är det inte. Centerpartiet har spaltat upp sina krav för att släppa fram regeringen. Då ska man lösa ut det med strandskyddet och skogen då. Men att Vänsterpartiet inte skulle kunna ha några krav på sin sida är ju en väldigt märklig tanke i det läge som är nu. Men jag tror absolut att Magdalena Andersson och Nooshi Dadgostar kommer träffas väldigt snart om de inte redan har gjort det. Och så kommer man att Vänsterpartiet kommer att erbjudas någonting. Förmodligen inte jättemycket, det är 10 månader till valet. Det finns inte så mycket som kan hinna hända och alla förstår att läget är lite speciellt. Men för Vänsterpartiets del så skulle ju bara erkännandet av att man ingår i underlaget och att man är en röst som spelar roll, som har mandat att begära saker. Bara den gesten från Magdalena Andersson skulle ju göra det oerhört mycket lättare för Vänsterpartiet att faktiskt rösta ja glatt.
Men vad gör Centern om detta sker? Eller redan det som har sagts nu?
Då sviker man ju en överenskommelse som man ändå har med Centerpartiet. Och det är klart att man kan väl svika ett parti en gång, men då är det svårt att göra nya uppgörelser.
Men hur har man svikit då?
Vilket svek skulle det vara?
Jag menar utifrån januariavtalet.
Men det har ju fallit, säger ju Centern och Liberalerna.
Ja.
Jo, men Centerns krav på att det inte ska förhandlas med Vänsterpartiet,
men det finns ju. Januariavtalet har fallit, har väl det också fallit?
Centerpartiets krav på att inte förhandla med Vänsterpartiet gäller ju budgeten. Att om Centerpartiet skulle kunna tänka sig att rösta för regeringens budget så fick den inte vara förhandlad med Vänsterpartiet. Tycker vad man vill om det, men det var väldigt tydligt så. Däremot har de inte sagt att Socialdemokraterna får inte prata med Vänsterpartiet.
Nej, men inte om en budgetfråga.
Nej, men
precis, statsministerfrågan är inte en budgetfråga, utan det är ju en fråga om huruvida riksdagen kan tolerera Magdalena Andersson som statsminister.
Jo, men om Vänsterpartiet ska få igenom någonting så är det ju ganska sannolikt att det är budgetpåverkande.
Det beror ju på. Det är ju lite sent att ändra någonting i budgeten nu i vilket fall. Så jag tror att man kan hitta någonting. Jag tror att man kan hitta en... det finns alla möjliga... Alltså, underskatta inte Socialdemokraternas kreativa förmåga när det gäller att hitta lösningar för att kunna tillträda en statsministerpost. Jag tror att det finns ett ömsesidigt intresse av att lösa det här. Men Vänsterpartiet måste kunna visa sina medlemmar och väljare att de har fått någonting. Så utan det så tror jag att de kommer rösta nej.
Jag vet ju om att det här är en socialdemokratisk partikongress. Men partier i koalitionsregeringar brukar ju gästspela hos varandras kongresser. Är det någon miljöpartister på ingång, Daniel?
Jag har inte sett någonting, och det kan ju ha att göra med att man inte vill åka hit eller coronaläget eller att det är höstlov eller något sånt där. Men jag har inte sett några miljöpartister. Och det är ju väldigt lite gäster och det är väldigt lite kringfolk här. Utställare finns inga alls. Så att det är en liten kongress.
Ja, jag har väldigt, väldigt, väldigt svårt att tro att man skulle ta den risken i det här läget. För det är ju trots allt så att man sitter i en koalitionsregering, men det är en avgående koalitionsregering förmodligen inom dagar. Och exakt vilken regering som tillträder efter det, även om Magdalena Andersson väljs till statsminister, det är långt ifrån säkert. Det finns ju en uppenbar möjlighet att hela det här wheelandet och dealandet mellan de fyra partierna i det rödgröna laget slutar med att det blir en enpartiregering, S, som tillträder. Eftersom man inte har kunnat lösa ut strandskyddsfrågan till exempel. Det är inte vad de vill, det är inte vad Miljöpartiet vill, men det finns en sån möjlighet. Och att då stå på S-kongressen medan de här förhandlingarna pågår och vifta med blommor och ballonger, det är inte riktigt läge. Jag tror att man håller en ganska låg profil till man vet hur det blir.
Men finns det inte en förväntan på att Magdalena Andersson ganska snart ändå kan visa att det här är min regering, liksom nu, det här är mitt gäng, nu ska vi dra igång?
Jo, men hon måste ju ha blivit vald till statsminister först.
Ja, just det.
Så det är klart att det finns en förväntan, men hon måste ju så att säga komma dit då via förhandlingar eller hur hon nu ska lösa det.
Har hon klart i sitt huvud vilka hon vill ha på nyckelposterna? Förutom Tobias Baudin, som vi vet att hon går med på som partisekreterare.
Ja, det tror jag.
Det tror jag också.
Så det finns en finansminister, det finns en social...
Ja, absolut, det tror jag nog. Och sen vet jag med när Stefan Löfven tillträdde 2014 så var det ju vissa statsråd som fick väldigt sena förfrågningar. Liksom, de var tvungna att springa och låna en kostym och sådär. Därför att vissa inte hade liksom riktigt, det blev inte riktigt som man hade tänkt sig med vissa.
Under några ord om det ekonomiska och finanspolitiska ramverket är ju ett rött skynke för en del socialdemokrater. Jag antar att dina reformister är sådana, Daniel Suhonen. Och samtidigt så talas det ju om pensionerna här som ju SSU och LO tycker att det borde ju socialdemokraterna faktiskt kunna strunta den här pensionsgruppen, för den är ju bara bromsklossar och så går ut i riksdagen för att höja pensionerna.
Det är ett gammalt katalyskrav.
Det är Daniel som styr allt. Ja. Det tar bara några år.
Men har det hänt någonting, Susanne, på den här kongressen som visar var det kommer att sluta detta?
Det är väl ingen hemlighet att en del i Socialdemokraterna vill höja pensionerna. Däremot att man skulle lägga fram ett förslag i riksdagen som ett enskilt parti när man sitter i regering tillsammans med ett annat parti och hoppas att få genomslag för det samtidigt som det är en budgetfråga. Det känns inte riktigt aktuellt för ett parti som vill ha hand om statsfinanserna. För det är inte särskilt svårt att hitta personer som står bakom utgifter. Däremot så är det betydligt svårare att hitta en majoritet bakom intäkter. Och det är det som är grejen med budget, att plus och minus måste gå ihop. Så att lägga fram en sån här sak i riksdagen och hoppas på det bästa och sen inte ha finansiering för det, det är ju inte aktuellt.
Det är samtidigt en längtan som finns i partiet efter, och här kommer vi faktiskt tillbaka till Danmark. Alltså man ser att det finns riksdagsmajoriteter för mer socialdemokratisk politik än vad man har kunnat driva idag. I pensionsfrågan till exempel, för där är Sverigedemokraterna som är ett väldigt stort parti, har en snarlik agenda. Det finns andra saker på det kriminalpolitiska, migrationspolitiska området som man tidigare har försökt, om en valhänt, att få med sig Moderaterna till exempel. Liberalerna är ett parti man också gärna skulle göra upp med många frågor, kristdemokrater. Det finns beröringspunkter i frågor där det är svårt att komma fram med Centern, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Mm. Där växer ju drömmen om en enpartiregering som kan agera friare i riksdagen med hoppande majoriteter. Dock har ju Susanne helt rätt. Det är oerhört svårt att se det hända i nuläget när man är extremt beroende tvärtom av de här tre partierna som man har runt sig. Att man ska kunna gå till Centern och till Miljöpartiet och säga att nu släpper ni fram mig som statsminister, så lovar jag att köra över er sen. Det är inte särskilt fruktbart, tror jag, på kort sikt. Men jag förstår varför tanken finns. Den påminner om tanken som fanns i Moderaterna när man såg att det fanns riksdagsmajoriteter för politik man ville driva. Ofta då bestående av bland annat Sverigedemokraterna, och man drevs fram till att säga att men vi ska bara lägga våra förslag i riksdagen och så får vi se hur det går. Men de var i opposition när de sa det. Och Ulf Kristersson försökte göra det efter valet 2018, men det gick inte, för han fick inte ihop ett regeringsunderlag som köpte det. Och det är klart att Socialdemokraterna kommer ha minst lika stora bekymmer som Moderaterna haft om de vill pröva den linjen. Och jag tror inte att det finns några utsikter för att göra det i närtid i alla fall.
Men det man glömmer i det här resonemanget, jag håller med Viktor om alltihopa, det som man glömmer i det resonemanget är att det här kan ju också drivas som en fråga för att öka sin egen röstandel. Alltså
absolut.
Att man kan driva en fråga. Man kan ju också börja med att dra till exempel ett kraftigt höjt pensionsförslag, alltså ökad finansiering via socialavgiften för höjda pensioner genom pensionsgruppen. Och om det då inte går, då kan man ju så att säga ställa saken att då spräcker vi pensionsgruppen och går till val på detta och satsar på att få 32% istället för 28% till exempel. Alltså att man helt enkelt, det här är ju en valvinnarfråga för S. Och då, efter ett sånt val där man har öppet flaggat för detta, då kan ju dels majoritetsvalarna se annorlunda ut i riksdagen, men de kommer de säkert inte göra. Men då kan man lägga ett förslag och då kanske vissa partier röstar för. Det kan ju också vara ett sätt att jäklas med en moderatledd regering.
Jag har hört Stefan Löfven väldigt kraftfullt opponera sig mot tankar på att inte köra pensioner genom den här gruppen. Men är Magdalena Andersson lika fastsurrad vid den här gruppen?
Alltså jag tror att socialdemokratin, det nämns ju då SSU och LO och vi på Katalys har gjort det. Byggnadsarbetarförbundet har tagit fram förslag om den här trygghetspensionen eller Arnepensionen som nu ligger i budgeten. Eller liknande förslag. Det finns ju och sjukförsäkringen på samma sätt. Det finns ju en tydlig strävan åt trygghet. Och det är ju en del av den här ta tillbaka kontrollen. Det är någon sorts, vad ska man säga, välfärdspatriotism som är en del av den här danska, så att säga, socialdemokratiska lösningen, att man, det svenska är en stark, trygg välfärdsstat där människor som har arbetat ett helt liv och bidragit ska få väldigt mycket trygghet. Det är ju ett sätt att vrida på något sätt det som jag och många av mig tror är grogrunden för, i alla fall en del av Sverigedemokraternas, så att säga, stora attraktionskraft på LO-kollektivet. Det är att ta udden ur en del av det.
Sen ska man också säga att Sverige skulle ha väldigt dåliga pensioner, det är en myt. Enligt Pensionsmyndighetens chef så har vi lägst andel fattiga pensionärer i EU. Så att pensionsgruppen och pensionssystemet levererar betydligt bättre än sitt rykte.
När vi sitter här så är det knappt 2 dagar kvar av Socialdemokraternas kongress. Imorgon lördag väljs Tobias Baudin till partisekreterare. Han måste givetvis vara både välkomnad och önskad av Magdalena Andersson. De måste kunna samspela bra. Men kan det komma några överraskningar i övrigt under kongressen? Finns det något tilltag som är tänkbara som kan trassla till det för den nya partiledningen? Eller kommer det här gå spikrakt precis som...
Får vi fråga chefstilltrasslaren i partiet? Han sitter här.
Nej, jag tror att allting kommer flyta fint. Men jag har haft telefonen avstängd en timme nu, så att det är oklart om jag är uppdaterad. Nej, skämt åsido. Jag tror att det här kommer flyta på fint. Baudin är ju både väldigt omtyckt i socialdemokratin och fackföreningsrörelsen. Och han är en väldigt smart rekrytering, därför att han på det sättet liksom kommer förkroppsliga den här facklig-politiska samverkan med LO-förbunden. Och han är ju också motsatsen till, alltså han, om Magdalena Andersson är en intellektuell akademiker med regeringserfarenhet, minst sagt, så är ju han en fackföreningsman med politiska ambitioner. Så att de representerar ju olika delar av arbetarrörelsen. Det man kan säga är väl att Tobias Baudin tar ju en risk. Han ledde Sveriges överlägset största LO-förbund i alla fall. Unionen är ju större, men det är ju det stora LO-förbundet. Och det är en oerhörd maktposition. Samtidigt är han nu partisekreterare. Det har varit en väldigt oklar roll. Det är oklart för mig som medlem vad hans mandat kommer vara. När han blev nominerad av valberedningen lät han väldigt mycket som en politiker. Ska han vara någon sorts partiets egen partiledare som åker runt och agiterar för något annat än regeringen kan genomföra i ett nytt januariavtal? Det är en sak, lite tveksamt kanske. Men det andra är ju då, den dag om man inte vinner valet, om Magdalena Andersson eller någon annan är partiledare, då är det inte så kul att vara partisekreterare.
Jag har noterat att en hel del journalister tycks tycka att hennes namn, Magdalena Andersson, är svårt att säga. I alla fall, det blir väldigt sluddrigt ofta. Och det blir Magdalena, ja, vet. Och Magda kallas hon tydligen för då, av de kamraterna i partiet. Kommer även vi journalister att kalla henne för Magda, eller blir det för gulligt då? Vad tror du, Viktor?
Jag önskar att vi kunde göra det, för det är lättare, det går fortare att säga, det är oerhört mycket mer rubrikvänligt. Jag brukar säga att det bästa vore om alla politiker hette saker som Annie Lööf eller Ebba Busch eller så, absolut inte.
Eller Mona bara räckte ju ganska länge.
Ja, men Mona Sahlin är också ett bra namn i sig. Det är tillräckligt kort, det är tydligt och lätt att säga.
Radar liksom.
Ja, det radar perfekt i rubriker för oss som jobbar med det skrivna ordet i första hand. Men nej, jag tycker, för mig tar det alldeles för mycket emot, det blir för intimt att använda ett smeknamn på en finansminister, ja, eller statsminister, så det går tyvärr inte. Vi får väl hitta någon kompromiss, som kanske kan döpa om sig eller ta ett annat.
Eller kan man köra bara med Andersson, för många kallar du Göran Persson för bara Persson.
Andersson. Ja, men Andersson är mycket sämre än Persson också tyvärr. Kristersson är också värdelös.
Vad säger Nyström?
Enda gången som man kan använda en partiledares smeknamn, det är om personen uttryckligen själv presenterar sig som det, som Nooshi Dadgostar, som ju faktiskt har ett annat namn från början. Men, och samma sak gäller väl Olle Westberg, som väl heter Olof, tror jag.
Ja, det är mer än jag vet faktiskt, men med Nooshi vet jag att det är ett smeknamn. Vi kan väl avsluta det här med
va? Kan man inte bara ändå gå in här och säga det, att jag tycker verkligen att som feminist och socialist så tycker jag att det är väldigt, jag tyckte det är anmärkningsvärt när hon blir Magda. Liksom. Jag tycker att hon är i så fall Andersson. Hon är statsminister Andersson. Hon är Magdalena Andersson. Jag tycker det finns något förminskande i det här att kalla kvinnor och liksom personer vid... Hon är en maktmänniska. Hon har oerhört mycket makt. Hon ska bevakas, hon ska granskas. Och, så att jag hoppas att man hittar någon lösning där statsministern funkar väl också. Statsministern sa på onsdagen att
hennes excellens, som man sa.
Hennes excellens, men dessutom har vi Stockholmsdelegationen och reformisterna en kandidat för framtiden som har ett sånt där riktigt bra namn, Annie Ross.
Oerhört bra, perfekt rubrik.
Känns ju liksom som en framtida ledare då.
Jag skulle ändå vilja säga det, att jag håller helt med Daniel om att det är så man bör förhålla sig, trots att jag inte har någon etikett, varken feminist eller socialist. Men de som har varit absolut värst när det gäller Magdalena Andersson, det är inte media som har ansträngt sig verkligen för att inte använda någon smeknamn. Det är ju partiet självt. Ja. Alla ledande socialdemokratiska företrädare, särskilt de kvinnliga, envisar sig med att prata om Magda, 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 intervju efter intervju. Och det är också de som pratar om henne som kvinna i första hand. Det har inte varit fallet i vare sig oppositionspartierna eller ledarsidorna som Susanne representerar eller den bredare journalistiken. Det är Annika Strand, eller Marita Ulfskog, de typerna som envisas med att intimisera henne och framhålla hennes kön. Och så har det varit hela tiden. Och det tycker jag är en märklighet. Om man tycker att, på riktigt tycker att det är problematiskt, då borde man backa ett steg och titta på hur behandlas hon av det offentliga Sverige. Hon behandlas som en skicklig finansminister, en tung makthavare och en person som ska få ännu mer makt. Och hon behandlas, tycker jag, med ett vederbörligt mått av respekt på det sättet. Av alla utom det egna partiet. Det tycker jag är märkligt.
Att medierna skulle börja kalla någon politiker enbart för förnamn, vare sig ett smeknamn eller inte, är ju inte aktuellt. Jag vet att om man går tillbaka i mediehistorien så finns det en tendens att just kalla kvinnor för förnamn medan männen fick bli efternamn. Men idag när man skriver nyhetsartiklar eller ledare eller vad som helst, det finns ju inte på kartan att börja säga att ja, här har vi en liksom, Kristersson och Annie som ska debattera. Vi har inte det problemet längre.
Då ska vi gå i mål då med veckans citat eller något ord eller någon formulering som ni har fastnat för senaste veckan.
Alltså jag tänkte att man skulle ha veckans person som man brukar ha här och det har jag nämligen. Det är Göran Persson.
Det är veckans person.
Göran Persson står för veckans stora återuppståndelse och upprättelse, tycker jag, här i Göteborg. Det är ju alltså, jag vet om ni tänkte på det i Magdalena Anderssons tal, men den person som brukar refereras i sådana tal, som alltid refereras av Stefan Löfven, är ju Olof Palme. Vem refererade Magdalena Andersson till? Göran Persson. Det har inte jag hört tidigare. Men hon är ju också en adept ur Perssons skola, och det finns ju också, tycker jag, är lustigt att se här. Tänk, när Göran Persson avgick, då var partiet så otroligt tydligt med att den här typen av ledarskap, det är så daterat, det är så gammalt, det så ska vi inte ha. Vi ska ha ett lyssnande och öppet ledarskap som engagerar partiet. Och så valde man Mona Sahlin med uppdraget att vara i princip motsatsen till Göran Persson. Sen gick det åt skogen, det är en annan historia. Nu är ju efterfrågan precis den motsatta. Alla framhåller hur stark Magdalena Andersson är som politiker och ledare. Man nästan kryper av lättnad inför hennes kommande auktoritära ledarstil. Det finns en sån otrolig efterfrågan.
Kryper av lättnad, där fick du till det.
Ja, jag vet inte. Det var en stund, en metafor i stunden. Men, ja. Men det finns en sån tydlig efterfrågan på någon som pekar med hela handen, sätter ner hela foten och leder partiet i sin riktning. Och det är den förväntan man har på Magdalena. Så får vi se om hon gör det. Men det är ju precis den typ av ledarskap som Göran Persson stod för. Så jag förstår att han går runt och myser här i katakomberna. För det här är verkligen Göran Perssons revanschvecka. Det ska han ha även i den här podden, tycker jag.
Fick han här med Susanne?
Jag är lite mer inne på ordet hedersgäster, för det är ju inte bara Göran Persson som är här. Det finns ju även andra för detta partiledare som Mona Sahlin och inte minst Ingvar Carlsson. Mm. Och genom att se exempelvis Ingvar Carlsson så tycker jag att det blir väldigt tydligt att ett parti är inte bara här och nu, utan ett parti är en del av en lång historia. Och det tycker jag är väldigt trevligt att se på sådana här kongresser. Mm.
Då tar jag också en person, Olaf Scholz, den nya kanslern förmodligen då i Tyskland. Gammal kompis med Magdalena Andersson eftersom hon har varit finansministrar och samarbetat där. Han är en stor vän av Sverige. Han höll ett fantastiskt fint tal faktiskt om arbetarklassen och att han vann valet på alltså frågan om respekt. Att respektera arbetarklassen och att liksom uppgradera arbetarklassens liksom ställning och status och koppla det till välfärdsfrågor, trygghetsfrågor och liksom deras väldigt framgångsrika kampanj. Så att det var ett väldigt fint tal faktiskt och ja, det kommer jag analysera noggrant när jag väl kommer härifrån.
Jag känner ju om du någonsin kommer härifrån.
Nej, men man blir lite torktumlad på en S-kongress.
Varför har Socialdemokraterna så otroligt långa kongresser? Det kostar ju både tid och pengar.
Därför att det finns trots allt väldigt många medlemmar som har skrivit väldigt många motioner. Det är alltså, skulle man tryckt ut det här så är det 4000 sidor, alltså material.
Vi har alltså inte hybris, Viktor, utan det är helt enkelt arbetsmängden.
Mm. Det är väldigt många människor som är med i det här partiet och vill engagera sig. Och vi håller på från 8 på morgonen till 01 på kvällen, så att, eller natten. Så att det, ja,
det måste vara så, för det, så här är det inte på de andra partiernas kongresser, stämmor, ting eller vad det kallas. Det är en tiondel av det där sidantalet och det är i tid räknat betydligt kortare. Så ja, nej, det är väl, vi får väl ta Daniel på orden där. Han ser det mer från insidan än någon annan förmodligen. Kanske till och med här på kongressen.
Stort tack Viktor Bartkron, kommentator och poddmakare på Expressen. Susanne Nyström, ledarskribent på Dagens Nyheter. Tack till dig. Och Daniel Suhonen, chef för Katalys och aktiv i Socialdemokratiska föreningen Reformisterna. Tack för att du var med och tack hela trion.
Tack så mycket.
Tack.
Och annat på Kvartal den här veckan, fredagsintervjun, är den här höstlovsveckan med en skolforskare, Gabriel Heller Salgren, som har sökt förklaringar till att kunskapsresultaten i svensk skola har sjunkit långsiktigt. Han är också en av författarna till boken Glädjeparadoxen, som har tesen att ökad glädje hos eleverna dessvärre inte innebär att det går bättre för dem i skolan. Och i samma område rör sig en analytisk text av forskaren Erik Kardelus, Därför är Finlands skolor bättre. Det är en rejäl genomgång av skillnaden mellan svensk skola och hur det är i Finland och Estland som når klart bättre resultat. Skillnaden handlar främst om lärarens roll och ställning, skriver Kardelus. Cecilia Garme, välkänd politisk journalist och moderator, har skrivit ett reportage för Kvartal. Hon har varit i Gullspång vid Vänerns östra strand, en kommun som förutom att den är hem för den speciella Gullspångslaxen har en lite ovanlig syn på invandring. Den ska ni läsa eller lyssna på. Marika Lagerkrans har läst in Cecilia Garmes artikel. Och vi har en energifokuserad text också som tar upp konflikten mellan kultur- och naturvärden i Sverige å ena sidan och det skriande behovet att bygga ut elkraftnätet å den andra. Det finns många känsliga landskap där bevarande opinioner kan sätta stopp för elnätsutbyggnaden. Så lätt är det att stoppa en kraftledning, är rubriken. Och skribenten heter Johan Frisk. Ja, det händer alltså att vi på Kvartal lämnar djungeln och går på stadens gator som en vanlig man. Men nästa vecka är vi tillbaka på redaktionen som vanligt. Tack för att ni lyssnar och följer med oss. Veckopanelen från Göteborg är slut för den här veckan. Trevlig helg. Och tänk själv.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Välkommen till Unionen.
Hej! Jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.